بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Barmhärtighet till mänskligheten. I det förra avsnittet pratade vi om när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam förkunnade sitt kall. När han började kalla folk till islam, och då började han med sin familj. Han samlade sin stam, Bani Hashim. Han bjöd dem på mat. De åt och så skulle han börja prata om islam. För första gången så avbröt Abu Lahab det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade planerat. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stannade inte där. Han lät inte det vara en orsak som gjorde att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev hopplös eller satt hemma och inte gjorde något annat. Utan tvärtom, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lärde sig av det och bjöd dem en gång till på mat, men utnyttjade det bättre denna gång. Och då gick Abu Talib, hans farbror, upp och ställde sig och talade om att han skyddade profeten, eller att han skulle skydda profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och hans skall. Och då blev det lite diskussion mellan Abu Talib och Abu Lahab. Efter det ville profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha en större publik. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam steg upp på As-Safa-berget. As-Safa, du vet, när man gör hajj så går man mellan As-Safa och Al-Marwa. Safa, det var inget stort berg, det var som en kulle. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam steg på den, ställde sig där och började ropa: Ya Sabaha, Ya Sabaha. Och de här orden brukade man ropa när man behövde hjälp, när man skulle uppmärksamma en fara. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skrek de här orden för att samla till sig människorna. Nu, efter att han hade kallat sin familj, sin stam, sin klan, Bani Hashim, han ville göra sitt kall ännu större. Så han ställde sig upp på berget och ropade. Så när folk började samla sig, och den här gången var det inte från Bani Hashim bara, utan det var från alla andra stammar. Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Abdi Shams, alla samlade sig. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam såg att alla samlade sig, så sa han: om jag hade sagt till er att det fanns en armé bakom den här kullen, eller bakom det här berget, som var här för att attackera er, skulle ni då tro mig? Och då svarade alla, utan undantag: absolut. Vi har aldrig någonsin upplevt att du ljuger, eller vi har aldrig någonsin hört en lögn från dig. Ma'ahidna alayka kadhiba. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa då: jag är en varnare till er, och jag har ett hårt straff mellan mina händer. Alltså att han var en profet. Han förkunnade för dem att han hade sänts av Allah subhanahu wa ta'ala för att varna dem om ett hårt straff, och att de måste följa det här budskapet. Vem var den första som ställde sig upp och svarade? Direkt när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa det här, ställde han sig upp, Abu Lahab, och skrek: tabban lak, måtte du förgås. Yani, hoppas du dör. Har du samlat oss för det här? Yani, allt det här du skriker och du kämpar och du ropar oss, och vi kommer och lämnar våra arbeten och lämnar vårt liv och allt för att lyssna. För att lyssna på vad du ska säga på det här. Må du förgås. Yani, må du dö. Och tänk er när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har samlat folket, och nu är det inte bara hans familj, utan det är alla i Mekka. Och det första han hör, det är det här. Tänk om du var en i publiken. Eller föreställ dig folket som stod där och lyssnade. Inte ledarna, utan det vanliga folket. Om det första svaret, eller det första bemötandet för det här budskapet för islam, för det islamska kallet, var negativt. Och det är en av de ledande personerna i Mekka, en av ledarna och makthavarna, som säger det här. Vad ska det vanliga gemena folket säga? Kommer de våga ta ställning? Kommer de våga följa det? Per automatik blir det en rädsla, en inneboende rädsla för att kunna ta steget. Och då undviker man. Ibland kan man stå så här och tänka så här, överväga: ska jag inte? Men när du får höra att det första bemötandet, det första svaret är negativt, då backar man. Därför Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade verserna då. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Må Abu Lahab förgås. Ja, må han hel och hållen förgås. Och verserna om Abu Lahab, Surat al-Masad, uppenbarades om Abu Lahab och hans hustru. För de bekämpade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams kall. Och i den här versen har vi ett bevis för Allah subhanahu wa ta'ala. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams kall, det var inte bara till individer. Utan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och det kommer vi att se i framtida händelser, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han tilltalade individer, grupper, men även makthavare. Och Abu Lahab och alla andra makthavare som kommer att stå emot det islamiska kallet, som kommer att bekämpa islam och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams da'wa, kommer att beskrivas i negativa ordalag i Koranen. Som Abu Lahab i det här till exempel. Så Abu Lahab var en ledande person, en makthavare som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gick till attack till. Och det var egentligen Allah subhanahu wa ta'ala som i Koran gick till attack mot honom. Och det är för att de hindrade det islamiska kallet från att sprida sig. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade efter det: Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Förkunna därför allt som du har blivit befalld att förkunna. Och håll dig borta från de som sätter medhjälpare vid Allah subhanahu wa ta'alas sida. Alltså mushrikin, de som dyrkar flera gudar, de som dyrkar idoler och statyer. Allah subhanahu wa ta'ala sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att göra da'wa, att sprida islams kall utan att bry sig eller distraheras och vara upptagen av de som försöker hindra honom. Och det är viktigt att islam omfamnas av övertygelse. Det var därför Allah subhanahu wa ta'ala befallde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att kalla till sitt budskap, kalla till islam, utan att bry sig om de här mushrikin, om de här politisterna. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 år i Mekka, det enda han brydde sig om, det var övertygelser, diskussioner, tankar. Och idag hör man vissa människor eller vissa muslimer säga: vadå, det finns ju andra verser om att jihad och jag vet inte vad. Men när man ska börja ett islamiskt kall, när man ska sprida islam, så är det viktigt att de som tar till sig islam tar till sig den av övertygelse, av en intellektuell övertygelse, av undersökning, reflektion. För att islam är inget kall för andaktshandlingar, utan som vi sa, det är ett kall för ett helt system, en livsstil som vi ska ta till oss. Quraysh och Mekka och de som bekämpade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de började planera, började tänka och reflektera och undersöka hur de kunde stoppa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams kall. De hade flera möten. Till en början jobbade de på två saker. Det första var att bryta banden mellan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och de som skyddade honom, alltså Abu Talib och Beni Hashim. Och det andra var media. Och det är det som vi upplever idag väldigt mycket av. Quraysh gick och mötte Abu Talib och de sa till honom: din brorson gör oss illa i våra lokaler, så håll honom borta från oss. När Abu Talib fick höra det här, så gick han till profeten sallallahu alaihi wasallam, och han hade påverkats. Han påverkades av den här pressen han fick hela tiden från Quraysh. Han gick till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och han sa: de påstår att du gör dem illa i deras lokaler, så ja Rasulallah, eller ja Muhammad, gör inte det. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörde det här, och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam respekterade Abu Talib, men han, som vi sa innan, hans respekt till Abu Talib eller hans goda moral och hans bra akhlaq, det var aldrig på bekostnad av islam eller på da'wa eller på att sprida det islamiska budskapet. Nu ska profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam svara Abu Talib. Och tänk er när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ska svara Abu Talib som skyddar honom, som nu har fått press från systemet eller från makthavarna och staten som de bor i. Och allt som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger nu, det kan innebära att Abu Talib inte längre skyddar honom. Och det är någonting som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam behöver. Innebär det då att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: okej, men lite att jag är tyst om vissa saker, jag pratar inte om vissa delar av islam, så länge de kan skydda mig, så länge jag kan förkunna och diskutera eller sprida bönen och fastan och så vidare. Är det den mentaliteten profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade? Idag har vi moskéer som inte pratar om politik, som inte pratar om de verkliga problemen som umma ställs för. Och det är på grund av att de har vissa förbindelser, vissa relationer till staten, till bidrag. Man får vissa pengar för att kunna hålla verksamheten öppen. Och på grund av det, för att inte mista de här bidragen och inte stämpla den här moskén som radikal och extrem och allt möjligt, så väljer man att glömma eller försumma eller bortse från stora och verkliga, väldigt viktiga delar av islam. Hur gjorde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, han tittade på solen och sen sa han till dem. Och då var det inte bara Abu Talib där, utan Abu Talib var där och alla andra var där. Han sa, ser ni den här solen? Atarawna hadhihi shams? De sa ja. Han svarade, jag kan inte göra det ni önskar av mig. Alltså jag kan inte lämna, jag kan inte sluta göra er illa, om vi ska översätta det. Jag kan inte sluta göra er illa i era lokaler. Jag kan inte sluta med att föra mitt kall till er. Jag kan inte sluta göra det ni önskar av mig, förutom om ni kan hämta en gnista från den här solen. Tänk bara lite. Vad var det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam svarade? Han sa, om ni kan nå solen, då kan jag sluta kalla er till islam. Då kan jag sluta göra det jag blivit befalld med. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunde lika gärna säga, okej, jag kommer inte till er till era lokaler. Jag sitter hemma. De som är intresserade, jag kan lära dem. Men nej, islam, det islamska da'wa, det islamska kallet kräver av oss att vi går till människor. Vi kan inte ha någonting, vi kan inte ha det här fina budskapet, skatten som vi har fått av Allah subhanahu wa ta'ala, den här gåvan, och förvänta oss att folk ska komma och söka den hos oss. Vi måste gå ut och söka människor och leta efter dem och sprida det här budskapet och ge dem det här ansvaret vi har fått. När Abu Talib hörde vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, så påverkades han positivt. Han ändrades. Och han sa, wallahi, Muhammad ljuger inte, så ge er därför iväg härifrån. Så Abu Talibs skydd som kunde sättas på spel, för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hela tiden gjorde problem, eller hela tiden profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam påverkade negativt i samhället och ställde Abu Talib i en dålig situation, i dålig ställning. Istället för att Abu Talib ska bryta bandet, så ändrades han positivt. Han påverkades. Och istället för att det ska ge bakslag, så hjälpte det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att Abu Talibs skydd fortsatte. Det garanterades. Och det är så det funkar. När du gör vad Allah subhanahu wa ta'ala befaller dig för, när du gör det som Allah subhanahu wa ta'ala vill, då har Allah subhanahu wa ta'ala, då har du Allah subhanahu wa ta'ala vid din sida. Då har du ingenting att vara rätt för. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att göra att folket omkring dig skyddar dig och hjälper dig. Men när du gör det som Allah subhanahu wa ta'ala hatar, när du gör det som Allah subhanahu wa ta'ala inte vill att du ska göra, då kan du inte förvänta dig hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan inte hjälpa dig ett skydd. Du kan inte förvänta dig det. Så vi kommer se vid flertalet tillfällen när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ställs i vissa situationer, svårare och värre situationer, men hans hållfasthet, hans principfasthet, det är det som kommer vara nyckeln till hans framgång. Och det här visar oss att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallade inte alls bara hemma. Han begränsade inte islam till moskén eller till hemmet eller till det privata, utan han var ute i samhället, på marknaden, på gatorna, vid Kaaba, överallt. Quraysh kommer att fortsätta att gå till Abu Talib, fortsätta att försöka kompromissa med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De kommer hela tiden vilja att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ändrar lite. Att han vissa gånger ska sluta kalla, vissa gånger sluta prata om vissa delar. Vi kommer att se det. Det andra sättet de försökte jobba med, eller försök andra tillvägagångssättet för att försöka hindra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam från att sprida islam, det var media. De ville komma på ett sätt att få folk att sluta lyssna på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och då började de hitta på saker om profeten sallallahu alaihi wasallam. Påhitt, lögner. Och tänk er idag muslimerna, Om du pratar med en gemen person på gatan, en icke-muslim, så det enda de vet om islam, det är kvinnoförtryck, hedersförtryck, terrorism, bakåtsträvande, extrema, självmordsbombare och allt möjligt. Varifrån kom det här? Det här är exakt vad media innebär. Det här är medias uppgift. Det är att när de inte kan bemöta argument med argument, när de inte kan besvara islams bevis, de intellektuella bevisen, islams sannhet, precis som Quraysh gjorde, som de här ledarna försökte hindra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams kall, då väljer de att smutskasta dig. Att försöka få folk att hata dig eller att inte våga lyssna till dig. Och det var det de gjorde. Mekka samlades. Quraysh, ledarna i Quraysh, de samlades. Och Al-Walid ibn al-Mughira ledde mötet. Han berättade för dem att de behövde ha ett enda ord som de var enade kring. För att om de skulle säga olika saker så skulle man märka att det inte var sant. Alltså folket som skulle lyssna på dem skulle veta att de bara hittade på. För att alla säger olika. Men om de hade ett ord så skulle folk tro dem. Ingen av dem kunde komma på vad de skulle kalla profeten för. Så de började föreslå olika saker. Al-Walid ibn al-Mughira, som var en av de mäktigaste personerna i Mekka, hade inte heller någonting att komma med. Så vissa började föreslå att kalla profeten för kahin, alltså spåman. Al-Walid ibn al-Mughira svarade dem och han sa till dem att det skulle inte gå, för att hans ord rimmade inte. Andra personer föreslog att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skulle kallas för en galning eller besatt av jinn, man kan på arabiska majnun. Men då svarade Al-Walid på samma sätt. Han sa, det kommer inte att gå. För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uppenbarligen inte var det. Och det skulle, om de skulle påstå det så skulle alla veta att de är lögnare. Vissa föreslog att han skulle kallas för poet. Men Al-Walid förkastade det också. Med motiveringen att poesi inte var likt det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med. För att araberna på den tiden kunde poesin väldigt mycket. Till slut föreslog de att kalla honom för en trollkarl, en sahir, en magiker. Någon som håller på med trolldom. Al-Walid tvekade återigen och menade att profeten var känd för att inte hålla på med sånt. Då sa de, men vad ska vi kalla honom för? Allt vi kommer med säger du nej till. Och det är så kufr är. När det ställs mot sanningen. Det är fattigt, det är bankrupt. Man försöker med ett försök, två försök, tre försök, fyra försök. Men så länge muslimerna är hållfasta eller principfasta, de lämnar inte, de kompromissar inte, så kommer ingenting att kunna rubba deras iman. Ingenting kommer kunna rubba islam, för att det är sanningen. För att bevisen för islam är stabila, bergfasta. Men så fort muslimerna börjar rubba på dem, så fort muslimerna börjar kompromissa, ändra, leka, gå fram och tillbaka, inte kunna stå för islam, då kommer islam inte ha ett värde alls. För att en blandning av islam och kufr, mellan iman och kufr, sanning och falskhet, en blandning av dem, det är inte längre islam. Allt mellan islam och falskhet, det är inte islam, det är kufr. Du kan inte ha vissa delar islam, vissa delar kristendom, vissa delar sekularism, vissa delar judendom, vissa delar hinduism och tro att det fortfarande är islam. Islam är en. Så de kände sig hjälplösa, maktlösa. De visste inte vad de skulle kalla profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ. De vill av dig, ja Muhammad. De vill av dig att du ska, vad ska man säga så här, vara lite så här mildare. Du ska vara en person som kan gå dem till mötes så att de kan gå dig till mötes. De vill att du ska kompromissa. Men Allah subhanahu wa ta'ala varnade honom för det. Al-Walid ibn al-Mughira, som var ledaren för mötet, är den som egentligen ville bekämpa Koranen mest av alla. Så han svarade dem, Wallahi, hans tal är gott. Inna qawlahu la halawa. Dess grund, alltså hans tal, Koranen, grunden är starkt, som på palmen. Det vill säga att den är stabil, den har en stabil grund. och dess grenar ger god frukt. Och vad ni än säger om det, så kommer de veta att det är falskt. Det kommer vara uppenbart. Det närmaste vi kan komma med att kalla det är att kalla honom för en trollkar, en magiker. Säg att han är en magiker som trollar och splittrar mellan syskon, familjer och stammar och klaner. Paus här. Han började med att beskriva Koranen, med att beskriva profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tal. Han beskriver det som någonting gott, med en stabil grund, med frukter som kommer att ge, alltså en palm som kommer att ge frukter. Och allt som de kommer att säga om falskheten i den kommer vara uppenbar. Trots det väljer han att kalla honom för en magiker, för en trollkarl, för att hindra folket från att komma åt den här sanningen och det här ljuset i denna mörka värld. Den här barmhärtigheten som Allah subhanahu wa ta'ala har skickat till mänskligheten. Varför? Det var det vi sa innan, att de visste vad Allah subhanahu wa ta'ala hade uppenbarat. De visste att islam var sanningen. De visste att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam talade sanning. Men deras problem, det var makten. Vem ska styra samhället? Vem ska bestämma vad som är rätt och fel? Det är inte vem som skapade. De vet vem som skapade. Utan vem ska bestämma vem som är rätt och vad som är rätt och fel? Vem ska de följa? Ska de följa Al-Walid ibn al-Mughira? Ska de följa Amr ibn Hisham, Abu Jahl, Abu Lahab? Eller ska de följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ska de följa Allah subhanahu wa ta'ala? Och det är samma sak idag. Idag bryr de inte sig vad du dyrkar. Om du dyrkar hinduernas gud, eller Buddha, eller judendomen, eller kristendomen, eller om du är sekulär, eller om du är agnostiker, eller om du är teist. Det spelar absolut ingen roll. Så länge du är sekulär. Så länge du behåller den här tron som du har inom dig själv, i ditt hjärta, hemma, i moskén, i kyrkan, i synagogan, i ditt tempel. Dyrka vem du vill. Jag bryr mig inte om du dyrkar kossan, eller om du dyrkar solen, eller om du dyrkar myran, eller om du dyrkar trä. Så länge du är sekulär. Så länge reglerna och lagarna i samhället är precis som de vill. Det är makthavarna som bestämmer. Så länge det är så, det spelar ingen roll vad du dyrkar. Och på samma sätt där. De bryr sig inte om du är muslim, eller om du är kristen, eller om du är jude. I Mekka. Det har ingen betydelse. Flera personer hade kallat till andra saker i Mekka. Men den enda som fick problem var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är för att hans kall inte begränsade sig till hemmet eller till moskén eller till det privata. Och när vi sa aqida, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallade till aqida eller till iman. En väsentlig och jättestor del av aqida, av iman. Det är la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda skaparen. Men inte bara att han är den enda skaparen, men att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda skaparen, den enda lagstiftaren, den enda som bestämmer vad som är rätt och vad som är fel. Det är han som bestämmer över allt. Och alla som kallar till det här idag, i dagens samhälle, i vår tid nu, det är de som ställs för de svåraste utmaningarna, för de värsta svårigheterna. Det är de som kallas för islamister. De vill ha en politisk islam. Eller de som kallas för extremister, radikala, terrorister eller vad det nu kallas. Och det är egentligen inget dåligt ord för oss muslimer om det innebär att vi följer islam. Vi ska vara glada att vi kallas för extremister, radikala eller vad det nu kallas för. Om det innebär att vi följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var bättre än oss alla. Och han hade den bästa akhlaq och den bästa grannen och den bästa behandlingen av människor och bemötandet av människor. Även han kallades för magiker och trollkar och lögnare och allt möjligt. Efter det delade sig eller splittrades Quraysh och alla gick sin egna vägar. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade följande verser. Bismillahirrahmanirrahim. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida. Allah subhanahu wa ta'ala flera verser uppenbarade och beskrev Al-Walid ibn al-Mughira. Han sa, lämna åt mig att ta itu med den som jag har skapat ensam i moderlivet. Och då beskriver han Al-Walid ibn al-Mughira. Och gett stor rikedom och söner som står vid hans sida. Och för vilken jag har jämnat vägen genom livet. Och som nu väntar sig att jag ska ge honom ännu mer. Nej, denna inbitning motståndare till våra budskap ska jag låta utstå ett straff tyngre än klättringen uppför en hal och brant bergväg. Han tänker skarpt och överväger. Det var det han gjorde, Al-Walid ibn Mughira. Han satt och tänkte och övervägde, vad ska vi kalla profeten? Han tänkte på olika sätt hur de ska bekämpa islam. Hur han ska angripa dessa budskap. Måtte han förgås för dessa tankar. Ja, må han förgås för dessa onda tankar. Så ser han sig omkring, rynkar pannan och antar en bister uppsyn. Till sist vänder han sig bort med överlägsen min och säger, det är bara vältalighet. När han beskriver Koranen alltså. Och vad subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, att det han säger, Walid ibn Mughira, in hadha illa qawlul bashar. Alltså att det är bara människotal, det är människans ord. Det är vältalighet som bländar åhöraren och ingenting annat. Honom ska jag låta brinna i helvetets eld. Tänk när Allah subhanahu wa ta'ala beskriver Al-Walid ibn al-Mughira. Det är inga enkla ord. Och han går till angrepp mot honom. Precis som han gjorde mot Abu Lahab. Och det var så det islamska kallet var. Att de som hindrar folket från att komma till islam. De som står som hinder mellan folkets eller islams budskap. Och att det ska spridas till folket. Att det ska nå folket. De gick islam och Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam till angrepp mot. För det var ingen diskussion längre. Det var mer personangrepp. De försökte anklaga profeten för det ena och för det andra. Och då gick det islamska budskapet till angrepp mot dem för att bryta banden. För att det gemena folket, befolkningen i Mekka, inte skulle lita på dem. Och idag som vi sa, det sägs liknande saker. Tillvägagångssätt, kvinnoförtryck. Och det kommer att upprepa sig alltid. Det vi ska göra är att hålla fast. Sprida islam. Och inte, vad ska jag säga, anpassa vårt tal, vårt kall, det islamiska kallet, efter vad folk vill höra. Du ska inte kalla till islam så som de vill höra. Att du delar upp islam. Okej, det här är acceptabelt, då kallar vi till bönen. Men att prata om jihad, det är helt förbjudet. För att jihad är någonting som ingen kommer att acceptera. Det är inte så man bär dawa. Det är inte så man sprider islam. Definitivt inte. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, i en vers, han säger, denna bok har uppenbarats till dig. Så låt det inte vara, eller låt det, alltså skäms inte för att sprida den. Var inte rädd för att kalla till den. فَلَا يَكُمْ فِي صَدْرِكَ حَرَجًا. Låt det inte vara så här att du överväger, ska jag kalla, ska jag inte kalla, kommer de gilla det, kommer de inte gilla det. Utan kalla till den bara. Och låt resultatet vara till Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, han kallade till islam, han slängdes in i elden. Men han skadades inte av elden, för han hade Allah subhanahu wa ta'ala vid sin sida. Samma sak gäller profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och alla andra profeter. Och vi kommer se väldigt många exempel på det. Det här är det som hände. Nu kommer de, Quraysh, att ge mer, att kämpa mer, att lägga ännu mer ansträngningar och pengar och energi på att bekämpa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De kommer till exempel att skicka en man 1400 kilometer bort. För att lära sig hur han ska bekämpa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi fortsätter med det inshallah i nästa avsnitt. Där vi går igenom flera försök att få profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att lämna sitt kall. Eller att amputera sitt kall. Att kalla till vissa delar av islam. Eller till att Abu Talib slutar skydda honom. Eller hur de använde media för att hindra folket från att lyssna på honom. Jag uppmanar er. Sprida denna podcast. Dela den med era kompisar. Gilla vår Facebook- och Instagram-sida. Och häng med nästa vecka inshallah. Där vi går igenom nya försök att stoppa det islamska kallet. Och hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bemötte det. Hur han löste det. Hur han kom på sätt för att hindra dem. Vi ses nästa vecka inshallah. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.